Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Sirski och Lars Klintvall. Och idag med Kristina Meder från Länsförsäkringar. Hej!
Hej!
Jag ska fråga dig lite om Länsförsäkringars barnförsäkringar vad gäller liksom neuropsykiatriska diagnoser. Att det är du som är expert på det.
Ja, jag jobbar här på Länsförsäkringar som produktspecialist och har hand om sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Och barnförsäkringar är ju en av dem.
Perfekt. Vad finns det för, liksom, för skydd i Länsförsäkringars barnförsäkringar vad gäller neuropsykiatriska diagnoser?
Det är egentligen tre ersättningsmoment som vi kan hjälpa till med då. Till att börja med så kan ju då, om barnet då får en bestående funktionsnedsättning, så lämnar man ersättning för något som heter medicinsk invaliditet.
Förlåt, så invaliditet betyder, det är samma som att det hade varit en kroppslig sjukdom, att man har blivit invalid?
Ja, precis. Liksom. Precis. Man tittar på liksom hur funktionsnedsättningen ser ut. Vi kan ta ett exempel då så att man förstår. Är det en 10% så, om man har det högsta försäkringsbeloppet hos oss på Länsförsäkringar som är ungefär 2,6 miljoner. Då blir då ersättningen 10% av försäkringsbeloppet som är 260 000 ungefär. Oberoende vad du har valt försäkringsbelopp så kan du också få ersättning då om barnet skulle få problem och blir inskriven för vård på sjukhus. Alltså ligger på sjukhus. Då betalar vi ersättning för den här sjukhusvistelsen.
Just det, det behöver inte vara behandling, det kan vara utredning också.
Ja, precis. Och sen är det så också, finns det något som heter krishjälp. Det kan ju vara så att man behöver samtalsterapi på något sätt, stöttning. Och då kan vi betala det vid 10 tillfällen.
Om vi backar till det här medicinsk invaliditetsbegreppet. Och då sa du så här, exemplet var att man kanske får 10% medicinsk invaliditet. Vilka olika områden är det som man tittar på i barnets fungerande när man ska bedöma den där procentsiffran?
Ja, man tittar på då om de besvär som barnen har, om de är lätta, måttliga eller svåra. Och då är det tre områden som man tittar på i det här fallet. Det är den allmändagliga livsföringen, det är hur psykiska grundfunktioner fungerar och social aktivitet. Och så gör man liksom en sammantagen bedömning. Och man lägger också till det här med sociala aktiviteter. Och vad är det för någonting då? Ja, det är ju lite det här, hur fungerar relationer, familjeförhållanden. Överhuvudtaget sådana här förhållanden, interaktion mellan personer, kompisar och kollegor. Det är en omfattande bedömning man gör och man försöker också hitta medicinska samband mellan olika symptom och besvär.
Jättebra. Kan du, om du skulle sammanfatta, så här, vad du, om du kunde säga så här, vad du önskar att alla föräldrar skulle veta om barnförsäkringar och neuropsykiatriska diagnoser. Vad är det i så fall?
Ja. Kom ihåg att det kan ta tiden vi kan bedöma den här ersättningsmöjligheten för medicinsk invaliditet, den här bestående funktionsnedsättningen. Och det är också för att du vill kunna se till att de barn som har störst behov verkligen kan få ersättning. De som inte får en välfungerande vardag. Och sen var det ju så att skada ersätts då efter de villkor som gällde när symptomen på sjukdomen visade sig första gången. Och det är tidigare när man får en diagnos. Det är ofta då när läkare eller en psykolog har sett besvären. Det medicinska underlaget, det kan vara utredningar, vårdjournaler, det har stor betydelse vid den här bedömningen. Och så skulle jag vilja avsluta med att, ja, det är ju så här att det är ju stora individuella variationer om hur de här besvären ser ut. Den nedsatta förmågan här kan ju i första hand, det är ju inte en fysisk oförmåga. Det är ju oftast lättare. Man kan tänka sig en skadad axel. Det kan ju innebära att du inte kan röra din arm. Och det kan vara lättare att bedöma. Men här ska vi titta på besvär då som påverkar den allmändagliga livsföringen, psykiska grundfunktioner och sociala aktiviteter. Så det är sammanfattningsvis mycket och svåra bedömningar som görs.
Och det här, om jag får backa det här med medicinska underlaget, när du säger att det har stor betydelse, betyder det att det är det enda som har betydelse?
Nej. Medicinska underlaget har betydelse för att det finns ju oftast objektiva fakta. Man tittar på det i första hand. Men sen noterar man ju också vad de subjektiva besvären som individen upplever. Du får ju alltid själv berätta hur dina besvär ser ut. Men med det medicinska underlaget så hittar man ju framförallt den här när symptom visade sig första gången.
Tack så mycket, Kristina.
Tack själv.
Och tack Länsförsäkringar för det här samarbetet. Man kan gå in och läsa mer om barnförsäkringar på länsförsäkringar.se.
Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag har vi med oss Kristina Tysk. Hej Kristina.
Hej hej.
Och Kristina, du har ju varit med oss tidigare. I avsnitt 72 pratade du och Lars om begåvning och låg begåvning. Och i avsnitt 117 pratade du och jag om när de neuropsykiatriska diagnoserna inte riktigt är som man förväntar sig. Alltså sådär som den här typiska mallen som många har som idé.
Just det.
Och idag är du med oss för vi ska prata lite om hur det är att ha ADHD som tonåring. Att få diagnosen i den åldern och hur det yttrar sig så.
Ja.
Men innan vi kör igång så kan du väl ändå bara berätta kort vem du är.
Ja. Jag heter Kristina Tysk, precis som du sa, och är psykolog och arbetar framförallt med neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar. Så att, ja, upp till 18 år kan man väl säga. Så absolut den här gruppen som vi ska prata om idag, tonårsgruppen, träffar jag ganska ofta. Sen jobbar jag lite som skolpsykolog och med lite andra uppgifter också. Men framförallt de här barnen och ungdomarna är de jag träffar allra mest.
Just det. Och innan vi liksom drar igång hela det här ämnet så kanske vi bara ändå kort ska definiera vad ADHD är.
Ja, det är ju då en diagnos som hör till den här greppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och bokstäverna i ADHD kan ju vara värda att repetera vad de står för. Det är en engelsk förkortning som står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Alltså uppmärksamhetsbrist och hyperaktivitetsstörning. Disorder låter ju lite bättre än en störning på svenska, kan man tänka. Och det innebär att man har svårt, det är två grupper av liksom svårigheter. Den första delen då, det här A1 som står för attention, alltså svårigheter med uppmärksamhet, fokus, koncentrationsförmåga. Och där skulle jag vilja säga att det kanske framförallt är svårt att rikta sitt fokus. Alltså man kan ha koncentration på saker som intresserar och som är spännande. Men att kunna rikta och göra saker trots att det inte är superspännande. Och att klara av sånt som inte är liksom precis det man vill just nu, till exempel. Så svårigheter att reglera och rikta sin uppmärksamhet. Och den andra delen som då heter hyperactivity disorder, alltså hyperaktivitets. Hyper betyder ju mycket. Så att man har en överaktivitet rent fysiskt, tänker man, framförallt hos yngre barn. Det är svårt att sitta stilla om man upp och rör på sig mycket, klättrar, kanske gör farliga saker. Kopplat med det finns också det här med impulsivitet, att det är svårt att hejda sig, svårt att tänka efter innan. Det kommer vi in på lite senare, tänker jag, idag, men att den där bilden ser lite annorlunda ut när man blir äldre. Sen finns det också de som då, så att säga, framförallt har svårt med sin uppmärksamhet, men inte har den här överaktiviteten, utan kanske snarare svårt att komma igång, svårt att starta upp och hålla energin uppe. Och då brukar man prata om det som man pratar om, som man kallar för ADD. Diagnosen heter ADHD fortfarande. Man sätter H-et lite inom parentes. Och då är det framförallt uppmärksamheten som är svårt då. Så att det finns lite olika varianter. Och sen finns det lika många personer som har diagnosen. Så många varianter finns det väl egentligen eftersom det ser olika ut hos olika personer.
Just det. Men då, nu nämnde du lite det, gissa, eller berörde det. För hur kan man tänka sig att det här kommer att se ut hos en tonåring eftersom det kanske då förändras med tiden?
Ja, jag vet inte riktigt. Det är lite skillnad på de som kanske har fått sin diagnos som yngre barn och hur det liksom utvecklar sig sen. Och de som inte har fått sin diagnos förrän man är i tonåren eller ungvuxen. Så. Men om vi tänker oss ändå den här, liksom, de som kanske får sin diagnos som lite yngre och sen så och växer upp. Det som oftast händer är just det här som jag pratade om, det här med överaktiviteten. Att den bilden förändras. Mm. Det behöver inte betyda att hyperaktivitet och impulsivitet försvinner, men formen ändras. Mm. Många barn som är yngre, de har mycket energi och rör mycket på kroppen i stora rörelser. Svårt att sitta stilla, måste ut och ta ett varv runt skolgården för att kunna koncentrera sig, hoppa på stolen, sådana saker. Det är det väldigt få vuxna eller äldre tonåringar som gör. Man orkar inte det, kroppen blir tyngre någonstans liksom efter puberteten, så får vi mer, ja, är vi inte lika liksom energifyllda på det sättet, och det ändrar sig. För många beskriver då att det snarare blir en inre rastlöshet istället. Det är svårt att komma till ro på kvällen till exempel, svårt att somna, det kan det ha varit som barn också. Det här att bara sitta ner och bara vara, ta det lugnt, att man vill att det ska hända saker, söka stimulans liksom hela tiden. Och att det kan finnas motorisk rastlöshet kvar absolut, men den är mindre rörelser, mer så här pilla sönder nagelbanden eller hela tiden tugga tuggummi eller vippa med foten eller plocka med någonting för händerna. Men det är inte det här liksom stora som blir störande för andra, så det märks kanske inte för andra riktigt på samma sätt i alla fall. Så det är väl liksom den tydligaste förändringen tycker jag som många beskriver.
Mm. Då tänker man ju att det syns ju tydligare hos yngre barn. Det borde vara mer påtagligt för omgivningen. Och man borde, och liksom, då kanske man tänker att ja, men det här behöver vi utreda. Vad kan det vara som gör att man kommer till utredning först i tonåren, förutom att man kanske har stått i kö sedan man var yngre? Men liksom...
Ja, men precis. Ja, så kan det ju vara att man har tänkt på det länge. Men det kan vara massa saker som gör. Dels kan det ju vara att familj och barn inte har velat utreda. Det kanske har varit så att det har kommit förslag om det, men man har tänkt att nej, men det här är någon, det kanske växer bort, eller så föräldrar som föräldrar tänker man, men så var jag också när jag var liten och sen ändrade det sig. Man kanske inte tycker att det finns ett stort lidande av det. Mm. Alltså att, nej men ja, absolut, jag har rört på sig jättemycket, men det funkar bra ändå. Det är inga problem. Det kan ju vara det ena. Det andra kan ju vara att omgivningen inte heller har tyckt att det har varit ett jättestort problem. Alltså att man tyckt att nej, men det här, det, så här är barn. Det är inga problem. Men sen till slut så liksom har det gått så långt. Så att säga, fast nu har de allra flesta andra i samma ålder liksom mognat på sig och börjat klara av saker. Men det här barnet har fortfarande jättestora stödbehov. Ja, men då kanske vi behöver utreda. Mm. För så är det ju. Att ju yngre barn man träffar, desto större liksom variation finns det. Man kan liksom se väldigt många olika typer av beteenden och tänka att det där är inga konstigheter. Mm. Men sen ju äldre vi blir, desto mer liksom förväntas barn kunna klara av ungefär samma uppgifter upp i skolålder. Så det kan ju vara det. Sen finns det ju de där det liksom börjar dyka upp andra svårigheter. Man tänker mer stressrelaterade besvär till exempel. Man kommer upp i skolan, kanske upp i högstadiet när skolan helt plötsligt ställer mycket högre krav på elevens egna förmåga till att organisera, hålla ordning, sköta liksom strukturen kring sitt skolarbete och även hemma. Att man ska kunna liksom klara av planering och självständighet. Man har föräldrar som inte liksom, som sköter lika mycket mot det dagliga. Och att då helt plötsligt blir det alldeles för mycket för de här barnen. Orkar inte det. Det blir för mycket och kanske hamnar man i, ja, men som sagt, stress eller ångest, nedstämdhet. Skolfrånvaro är ju en jättevanlig, tyvärr, utveckling. Mm. Att man då inte orkar vara i skolan så som det är tänkt. Och då kan ju det här vara en pusselbit som man liksom vill veta mer om. Är det så att det finns så stora koncentrationssvårigheter så att det finns en diagnos som skulle kunna förklara det? Mm. Jättemånga olika vägar.
Ja, precis. Jag kan ju tycka också när jag träffar tonåringar ganska högt upp i åldern, alltså gymnasiet, slutet på gymnasiet, att de själva säger, alltså om man för det på tal eller så säger de, har de själva upplevelsen, jag kan inte koncentrera mig. Och så kanske skolan har sagt då, jo men alltså, man har aldrig rapporterat det på utvecklingssamtal eller så. Men barnet själv säger att liksom, fast jag kan inte, jag tycker det är jättejobbigt. Och så sover de ja, från det de kommer hem från skolan till nästa morgon ungefär för att de är helt slut.
Ja, precis. Eller försöker du in i det sista verkligen hålla skolan som det som ska funka till förmån för, eller till förmån på bekostnad av fritid, vänner och andra aktiviteter, att man inte orkar det. Precis som så här, kraschar hemma, det är många som beskriver det som att det blir stora humörsutbrott och sådär. Ja, det finns absolut de. Det är ofta de som har kanske haft ganska lätt för sig också med lärande i början. Liksom, skolan har gått bra. Det har varit kul med skola. De har fått mycket positivt, mycket förstärkande. Liksom att säga, men du är en sån som är duktig i skolan och det här ska ju du klara. Och man gillar det. Liksom. Men, och då blev det helt plötsligt svårt att kanske be om den där hjälpen man behöver. Och det är svårt för omgivningen att se. För prestationerna har ju varit bra. Men att det kostar på så himla mycket. Att det blir att man inte orkar någonting annat sen. Absolut. Sen ska man ju säga att det är också svårt för ungdomar själva att vara den enda källan till information. Alltså man vet ju heller inte, man vet ju ingenting annat än hur man själv är. Så att så här, ja, jag har alltid haft svårt att koncentrera mig. Fast hur vet man det jämfört med andra? Många kan ju komma och beskriva med den här känslan av att säga, men jag är konstig. Alla andra klarar saker. De bara liksom lämnar in sina uppgifter när de ska. Eller de vet var de har sina grejer någonstans. Och jag är bara jätteudda och konstig och verkar inte alls klara det där på samma sätt som alla andra. Så att ja, det, jag känner igen det också att det kan komma. Sen kan det ändå vara svårt att när det bara är ungdomen själv, bara situationstecken som kommer och säger, så kan i en utredning ändå vara lite svårt att få fatt i vad det är. För att om det inte har synts några svårigheter alls, varken från liksom familjen eller från skolan, då är det svårt att bedöma riktigt. Mm. Då kan man ibland behöva avvakta och liksom ändå jobba med de strategierna som man behöver, som man brukar rekommendera för personer med ADHD. De är ju inte egentligen någonting som ingen, som andra inte mår bra av, eller så att säga. Att tänka att, och som också, alltså det är inte så att det krävs en diagnos för att man ska ha rätt till stödet ifrån skolan, från sin högstadie eller gymnasieskola. Utan då kan man behöva liksom, okej, men vi sätter in stöd som om. Extra mentorstid, hjälp med planering, uppgifter som är mer liksom uppdelade, och se vad det ger, så att säga. Så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Om man då gör en utredning i tonåren, skiljer den sig på något sätt från hur utredningen går till när barnet är yngre?
Inte i det stora hela. Nej. Det ska fortfarande vara samma delar som genomförs, men med ett större mer information från ungdomen själv. Mm. Alltså ju äldre man blir, desto mer kan man ju prata för sig själv och berätta om vad man själv tycker är svårt och vad man behöver hjälp med.
Mm.
Men i princip så är det samma upplägg. Alltså, vi lägger stor vikt vid det vi kallar för anamnes. Alltså att fråga föräldrar framför allt om hur barnets utveckling har varit bakåt. Och då börjar man liksom från att barnet låg i magen i princip och ställer frågor framåt. Hur var det när man var liten? Var det några liksom konstigheter på BVC-kontrollerna? Hur gick det när man gick på förskola? Hur funkade det? Vad tyckte de om att leka med? Vad var de för typ? Och där kan ju många, jag vet att jag pratade om det någon gång tidigare, när det var i förra avsnittet, många föräldrar tänker att så här, varför såg vi inte? Mm. Hon var ju jätteaktiv då, kunde inte sitta still och var ute och klättrade i träd och fick alltid sitta i frökens knä på samlingar för att kunna vara med och sådär. Varför liksom upptäckte vi inte då? Och det är ju lätt att se i backspegeln ett mönster, och det är därför anamnesen är viktig, att liksom kartlägga den. Men när man är där med det här barnet som behöver sitta i frökens knä och så är det jättesvårt att liksom se framtiden om det kommer vara ett problem framåt. För tittar man på en förskolegrupp, vilket som helst, så är det många barn som har precis de beteendena. Och alla de barnen kommer inte ha sådana svårigheter när de blir äldre.
Mm,
så att det kan vara liksom viktigt att tänka på som förälder. Men så att en noga kartläggning av tidig utveckling och uteslutande av andra finns det. Därför man har med sig en läkare också i utredningarna. Finns det några medicinska, liksom, har det varit några problem som man behöver ha koll på. Och sen så brukar vi vilja prata med skolan också för att få en aktuell bild av hur det funkar i skolan. Där kan det vara lite trixigt när de börjar komma upp på gymnasiet. Därför att i gymnasiet så är det finns absolut fantastiska pedagoger på gymnasiet som har koll på sina elever, men oftast så har ju liksom i grundskolan så har mentorn och så mycket mer av en helhetsbild kring även hur det fungerar i andra ämnen än det ämnet som den mentorn undervisar i till exempel, och har mer kontakt med familjen och sådär. Uppe i gymnasiet så kan det bli lite svårare att få liksom, så då kan vi ibland så här, få fråga, kan vi få prata med någon lärare som du hade när du gick i högstadiet? Ofta så är de jättegenerösa med sin tid och kan ställa upp och prata en liten stund om en gammal elev. Och sen så träffar vi ju ungdomen för att de ska få berätta. Och det är väl det som kanske skiljer sig, att man kan ställa lite mer för att ha ett lite mer vuxet samtal. Och liksom tänka sig att det här barnet ska kunna ändå beskriva sina svårigheter lite mer än vad man kan tänka sig med ett yngre barn. Och så gör vi lite olika tester. Det finns ju inte liksom ett test man gör för att få veta om det finns en diagnos eller inte. Inte än i alla fall, det är fantastiskt. Utan man gör lite olika tester. Och det här skiljer sig lite från olika delar av landet och hur det är upplagt och sådär. Men de jag träffar så vill man göra en dels en kognitiv bedömning. Man tittar på begåvning helt enkelt. Det jag pratade om där i första avsnittet. För att utesluta att det inte finns några begåvningsmässiga svårigheter. Men också för att få en bild av ungdomens styrkor och svagheter relativt sig själv så att säga. För man vill ju när man gör en utredning, oavsett om man landar en diagnos eller inte, kunna komma med rekommendationer om vilken typ av stöd vore bra. Och då är det ju väldigt bra att veta vad det här barnet har liksom sina styrkor och vad det finns behov av hjälp någonstans. Och så brukar de få fylla i lite olika skattningsskalor, både kring det här med koncentration men också lite grann kring psykisk hälsa för att screena för det. Och så kan man göra något lite mer koncentrationsspecifikt test också. Titta på lite exekutiva funktioner och så. Men föräldrarna är fortfarande liksom involverade, de är inte myndiga, så att de har ju vårdnadshavare. Sen är det där, jag menar, en 17-åring har ju liksom väldigt mycket stor rätt att bestämma över sig själv och sin egen vård. Så där kan man ju hamna i ibland att man har 17-åringar som inte vill delge resultat till föräldrar till exempel, och då får man göra en, liksom en mognadsbedömning, och ganska ofta landar man ju i att men det har man alldeles rätt i att själv få bestämma över. Det går ju någon slags magisk gräns vid 18 där helt plötsligt då har man liksom får man bestämma allt själv. Och det, ja, det är ju lite konstigt från ena till en annan kan jag tycka. Men så är det. Så nej, det var en lång svar. Det skiljer sig egentligen inte i liksom de ingående delarna, men man kan utveckla lite mera när man har ett äldre ungdom.
Just det.
Prata för sig själv.
Och om man då tänker att det resulterar i att ungdomen får diagnos, hur brukar det tas emot? Hur är det att få en diagnos i tonåren? Vad är din erfarenhet av dem?
Ja, precis. En ADHD-diagnos pratar vi om nu. Ja. Det finns ju andra diagnoser. Ja, jag tycker att det brukar gå bra. Det brukar, jag tycker, så En viktig del av att göra utredning är ju också att innan man ens sätter igång faktiskt berätta vad det är man ska göra. Och vad resultaten skulle kunna bli. Att om vi gör en utredning och du skulle få en diagnos, hur skulle det kännas tror du? Att ställa den frågan.
Mm.
Och ställa frågan, om vi nu gör en utredning och du inte får en diagnos, hur skulle det kännas?
Mm.
Och för många ungdomar som har kommit så långt, alltså vi utreder ingen tonåring mot sin vilja. Säger de, det här vill jag inte, så kan vi inte det. Alltså rent fysiskt kan vi inte
veta
det här in dem i rummet. Det går inte. Och svarar de inte på frågor så kan vi heller inte göra något. Så man måste liksom ha med sig ungdomen på det.
Mm.
Sen kan man ju vara ambivalent och säga, men vad händer? Vad finns det för nackdelar då? Tänk om andra får veta, eller finns det jobb jag inte kommer kunna få, eller plugg som jag inte kan komma in på, eller sådär. Men så där, det är en sån här lärdom, tänker jag, i mitt yrkesliv att så här, lägga ganska mycket tid på att så här, både med föräldrar och ungdom, innan man faktiskt drar igång, så här, prata om varför ni gör det här, hur skulle det kännas med de olika utfallen, finns det något ni oroar er över? För då, när man väl har gjort utredningen och liksom ska berätta vad man har kommit fram till, så är det liksom inga konstigheter.
Mm.
Och de allra flesta vill ju göra sin utredning redan, det är inte som vi övertalar dem. Och landar man då en diagnos, så tycker de allra flesta att så här, en del säger så här, gud vad skönt.
Mm.
Det är inte jag som är tokig eller konstig eller så. Många rycker ju bara på axlarna. Så här, ja, det visste jag väl. Eller, ungefär som att man säger att du är glutenintolerant. Alltså det är liksom inte något så där liksom stort. Och den synen har ju också ändrats. Liksom de senaste under mitt yrkesliv, jag har jobbat med det här i 15 år eller någonting sånt. Det var mycket mer liksom frågor kring vad är en diagnos och vad kan det vara och hur ovanligt är det och sådär. Idag kan jag absolut komma de frågorna, men många är ju väldigt vana och har flera kompisar som har gjort utredning eller känner någon eller har andra i familjen eller sådär. Så det brukar inte vara... Då finns det andra diagnoser som kanske man får jobba mer kring där man tänker kring.
Mm.
Det här med begåvningsnedsättning till exempel, eller autism som jag pratade om tidigare. Där kan det finnas lite mer sådana frågor. Men ADHD tycker jag är... Det handlar ju också om att, tänker jag, medialt, att det liksom finns många fler som går ut och berättar om sina utredningar och vad de har resulterat. Det finns mycket många fler, liksom, så att säga... inte förebilder, rollmodels, vad är det, jag tappade ordet. Ja, men finns andra att liksom identifiera sig med. Sen kan det ju snarare vara viktigt att prata med så här, fast du är inte likadan exakt som alla andra. Alltså, vad är det som är gemensamt i diagnosen med andra som du har och vad är det som skiljer sig? Mm. För det här är ganska en bred diagnos. Man kan liksom ha ganska olika symptombild och ändå landar man i just ADHD som diagnosen. Nej, men så att, som sagt, jag tycker inte att det brukar vara några svåra samtal faktiskt. Sen kan det komma frågor som sagt att få en diagnos när man är 15, då kanske man helt plötsligt när man är 17 och 18 börjar fundera på andra saker, så att man kan behöva återkomma till det.
Och att leva med ADHD då i tonåren, för jag tänker att tonåren är ju, dels är det ju, jag menar, en hormonell förändringsperiod, och så är det en period när man går från att vara liten till stor, och man går från att vara i liksom total beroendeställning av de vuxna runt sig till att liksom slå sig fri och bli en självständig individ. Alltså det är så oerhört mycket som händer.
Ja, det är mycket som ska hända.
Exakt. Ja. Och mitt i det här då, få in ADHD också. Hur kan det påverka?
Ja, som tur är så får de ju inte ADHD när de är 16, även om det är då diagnosen ställs. Mm. De är ju samma personer. Det är ju liksom ingen skillnad. Så att många gånger har ju familjen fått liksom hitta strategier och sätt att hjälpa sin ungdom även innan dess, för att de har förstått att det har behövts. Men för många kan det ju ändå liksom bli en kris. Alltså, med föräldrar så brukar jag prata om att, så här, att ha en ungdom med ADHD, det innebär att man som förälder behöver hänga kvar lite längre i de praktiska delarna. Alltså det här att hjälpa till med att hålla koll på skolarbete, inlämning, datum, vilka grejer man ska ha med sig och så. Men sen kan det ju vara så att en tonåring inte vill det.
Mm.
Man vill inte att mamma och pappa ska vara där och peta och lägga till. Och det är ju liksom kanske utmaningen, det som du försökte sammanfatta. Och Ja, det som brukar vara bra är att koppla på skolan, tänker jag, just när det gäller skolarbete. Kan skolan avlasta familjen där med så här, okej, extra planeringstid med mentor eller någon specialpedagogen eller så som kan liksom hjälpa till att lyfta bort den delen ifrån föräldrarna. Som kan kommunicera med föräldrarna såklart och berätta, men att det inte blir liksom det här tjatet och gnatet på samma sätt. Sen också att sätta sig ner med sin tonåring och när man inte är arg och när tonåringen inte är arg och prata igenom så här, okay, vad är viktigast att få att funka? Vad behöver vi liksom stötta dig med? Och att som förälder köpa att nej, man kommer behöva hjälpa till. Och en del föräldrar kommer och säger så här, men alla andra säger att vi liksom curlar vår dotter så himla mycket, att vi packar väskor eller tvättar hennes tvätt eller vad det kan vara. Ja, det kanske får vara så, tänker jag. Att stötta upp, därför att om det är så pass mycket, om det hjälper att orka det man ska, då är det nog värt det, tänker jag. Och tänker också att just högstadiet och gymnasiet, det är så, alltså bara skolan, det är så mycket man ska hålla ordning på. Nu vet jag inte ens hur många ämnen det är de läser, men nu är det 14 eller något, jättemånga ämnen att hålla ordning på. Det är få vuxna som har så många trådar att hålla ordning på, och att då samtidigt sköta andra praktiska grejer. Om man kan hitta en väg att acceptera att ja, det är nog så. Vi hjälper till lite mera än vad kanske gemene förälder gör. Det får vara så. Så lever vi.
Och där kan man väl också tänka, tänker jag, att när barnet sen går vidare från gymnasiet till exempel till högskolestudier, då väljer ju ganska många på intresse.
Ja.
Och då blir det ju per automatik lättare, för då är det något man vill. Sen kanske man inte vill alla
eller
delar.
Så kanske man inte pluggar eller väljer att börja jobba, och det är någonting som också går på intresse förhoppningsvis, eller att man ser också lite mer meningen med det, för skolan är ju också sådär, det är hela tiden att jobba mot så långsiktiga mål såhär, och man inte ens vet att man ska plugga något annat som man ska ha det här till, vad är poängen då? Men att jobba och förstå att jag får en lön och den kan jag använda till det är oftast liksom mycket lättare. Så att skolan är verkligen den trånga liksom passagen att ta sig igenom för de här barnen.
Men du, kan ADHD växa bort?
För en del.
Det kan det?
Men jag försökte titta på lite siffror. Det är svårt att hitta siffror, men det verkar som att för typ hälften eller så finns det fortfarande symptom kvar på olika sätt. Sen om de fortfarande uppfyller kriterierna för en diagnos eller inte, det är svårt att veta om man inte gör om diagnosen. För det är inte så att de här diagnoserna följs ju inte per automatik upp. Det är inte så att om man har fått en ADHD-diagnos som barn att man liksom alltid då gör en ny utredning när man är vuxen. Utan det gör man ju då om man som vuxen tar kontakt med psykiatrin och säger att nu vill jag att den här görs om av en eller annan anledning. Så det är lite svårt att forska på. Men ja, för en del så verkar det faktiskt som att symptomen mildras så pass mycket att de inte längre uppfyller kriterierna för en diagnos. Men med det sagt, alltså det låter ju som att så här, okej, har du ADHD då har du svårt med koncentrationen, uppmärksamheten och hyperaktiviteten. Har du inte ADHD då har du inga svårigheter.
Men så är
det ju inte. Utan vi kan placera in oss själva allihopa på, liksom på en skala efter hur lätt eller svårt vi har att koncentrera oss. Det här är också saker som symptom som vi alla någon gång har. Jag har också svårt att koncentrera mig, jag har svårt att sitta stilla och har svårt att planera. Av olika skäl ibland, när jag är trött, när jag är stressad, när jag har ätit dåligt, när jag är ledsen, vad det kan vara. Skillnaden är ju då att för de här personerna så är det här liksom hela tiden och till en högre grad. Men det jag skulle komma till var ju då att säga, okej, om vi allihopa har mer eller mindre av det här, har man dragit en gräns och sagt att säga, ja, men här går gränsen för att det är så pass funktionsnedsättande så att det motiverar en diagnos. Ja, om man då hamnar precis på andra sidan av den gränsen där man inte har en diagnos, då har man ändå ganska mycket större behov av stöd än vad den som är i andra delen av skalan har. Så att, ja, symptomen kan mildras, men det handlar ju också om att man som vuxen hittar strategier. Man vet vad man mår bra av och vad jag behöver. Till exempel, vilken typ av jobb mår jag bra av att ha? Nej, jag ska nog inte sitta stilla på ett kontor 8-5. Eller jag behöver få ägna mig åt mina intressen och sen behöver jag kunna vila då och då, så jag kanske inte kan jobba med liksom, jag måste ha ett visst sorts schema eller vad det nu kan vara. Man hittar det man mår bra av. Och då blir det heller inte lika funktionsnedsättande. En funktionsnedsättning existerar ju liksom bara i relation till den miljö man är i. Vad som förväntas av en där och då. Där skola till exempel är en ganska tuff miljö. Att det är mycket som förväntas och uppe i vuxenlivet så kan det se annorlunda ut. Men det finns naturligtvis de som har kvar sina svårigheter. Och där de får kanske större effekter än alltså, man ska heller inte förminska det. Alltså, det blir också som att okej, man kanske lämnar skolan, men att det får effekter på, ja, men på att man kanske har svårt att sköta sitt arbetsliv ordentligt. Eller att relationer blir någonting. Alltså att man, det blir impulsivt, man har liksom svårt att hitta vänskapsrelationer och kärleksrelationer som håller. Och så. Så att det finns en väldig variation i symptombild, skulle jag säga. Men ja, det skulle kunna växa bort. Ja, det kan utveckla sig så att man inte har så stor funktionsnedsättning av det längre. Det är jättesvårt att säga för ett barn som får en del, alltså hur just det barnet kommer att utvecklas. Vi vet att saker som, alltså som utbildningsnivå, som man lyckas med skolan till exempel, är liksom en god prediktor, att man är frisk i största allmänhet, alltså sådana saker. Men det blir sånt som man kan se i backspegeln ofta. Sen får man en diagnos när man är 17, liksom. Då kan man kanske tänka sig att de svårigheterna kommer att finnas kvar. Så man, för då är du nästan vuxen, då är du nästan, liksom, då har man nästan facit. Eller på att säga. Så att det är ju mer osäkert kanske om man får sin diagnos tidigare, när man är yngre. Att se hur mycket liksom, av hjärnan som ska växa till sig och så.
Just det. Men det här som du var lite inne på, att en del kanske söker upp vården för att få en ny bedömning. För nu har man ju talat om det lite, att det öppnar mottagningar för second opinion och avdiagnostisering kallar de det ibland. Alltså att man ska ta bort en ADHD-diagnos. Och det är väl kanske just för dem som tänker att den skulle
kunna begränsa. Ja, de som upplever att det inte stämmer längre.
Men möter du dem som vill göra sådana?
Nej, det gör jag inte, eftersom jag jobbar med barn. Så jag träffar dem oftast liksom i första vändan, men jag har kollegor som jobbar med vuxna, så att jag hör det du hör. Och det är klart att i takt med att vi bygger ut och fångar upp de här barnen, desto fler vuxna kommer att komma ut eller upp i vuxenlivet som kanske har frågor om sina diagnoser, så det är ju helt rimligt att det behöver, och det finns ingen jättetydlig liksom vårdkedja i det där, upplever jag i alla fall, som du säger, det här öppna mottagningar, det är väl liksom inte något som finns över hela landet eller så. Så det är väl något att utveckla framåt. Och där kan ju en del ha oro, just som jag sa innan, men okej, vad finns det för negativa konsekvenser då i ett vuxenliv av en diagnos? Och rent så här på papper så, alltså det är ingenting som syns när du söker pass eller liksom, som står i ditt betyg eller så. Det står i journalerna som vården har, och de har du rätt att läsa, och din vårdgivare har rätt att läsa dem, men inte arbetsgivare eller så. Det finns ju några tillfällen där man ändå uppmanas berätta om man är så att man har en diagnos eller inte, och det är ju då till exempel när man ska söka körkortstillstånd, alltså inte för att få körkort men för att få tillståndet för att få övningsköra. Då fyller man ju en hälsodeklaration med massa saker, om man behöver ha glasögon, om man har några mediciner. Och då brukar den här frågan dyka upp också. Och då kan det vara så att man behöver inkomma med ett extra läkarintyg på lämpligheten att få övningsköra. Och det handlar ju om personer som har väldigt svårt med impulskontroll till exempel. Där man tänker att det kanske inte är lämpligt. Eller att det är så att man sätter som krav att då måste man kanske ha en fungerande medicinering om man har det som stöd till exempel. Men sen när man väl har det, då är det liksom samma process som för alla andra att liksom ta sitt körkort. Det har varit en del problem för de som har sökt jobb inom polis och även inom försvaret. Där har man, inom försvaret i alla fall, har man ju ändrat den regeln nu. Det är inte så att man så att säga sållas bort för att man har en diagnos, utan det ska göras en individuell prövning. Sen vet jag inte jättemycket mer om det, hur det är ganska hyfsat nytt. Men man har i alla fall plockat bort, vilket ju känns helt rimligt att man gör. Att man inte stänger de dörrarna, för att det är så olika individer. Man måste göra en individuell bedömning, som precis som för alla andra. Och sen så brukar frågan om försäkringar dyka upp ibland. Och där, jag träffar ju barn, så att det handlar ofta om att föräldrar som har tecknat privata barnförsäkringar för sina barn, som ibland då kan dels att man får en försäkringsersättning om man får en diagnos, men att det då ibland kan vara svårt att man vill byta försäkring, att man inte täcks och sådär. Så det skulle väl kunna vara det då.
Just det. Vad bra. Kristina, finns det något mer som du vill lägga till just utifrån tonårsperspektivet? Liksom?
Det finns ju massor att prata om, förstås. Ja, men det är väl lite som kanske det vi pratade om förra gången, att inte missa tjejerna.
Ja, just det.
Vi är fortfarande lite så att tjejerna missas. Mm. Inte till lika hög grad, men ändå. Eller att tjejer söker vård och stöd för andra sökorsaker än pojkar. Till exempel kring det här med stress och psykisk ohälsa. Och så kan man liksom i efterhand börja fundera på, är det så att det finns andra svårigheter som gör att energin inte räcker till och att de här liksom svårigheterna kommer som en sekundär pålagring istället. Så det är väl kanske det.
Ja. Ja, men det är väl jätteviktigt för att precis att komma ihåg att ställa de frågorna till de här tjejerna. Även om de kan vara jätteduktiga i vissa sammanhang, men också just ta slut helt av det. Liksom.
Ja.
Mm. Har du några boktips som du vill dela med dig om som handlar just det här med ADHD-tonåren?
Ja, den heter ju precis som du sa. En bok som heter Tonår med ADHD. Mm. En föräldraguide som utgiven av Natur och Kultur. Kvinna som heter Carolina Lindberg som har skrivit.
Mm. Jättebra.
Som man kan tipsa om.
Mm. Tack så jättemycket Kristina för att du var med oss igen. Vi kanske får se ämnen, vet.
Det hoppas jag.
Flera ämnen som vi måste ta upp.
Det låter bra.
Ja. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter barnpsykologerna_podd. Tack, hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.